Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Vi har ett resultat. Här är vinnaren i Långtest 2020. I avsnitt 206 av Vi Bilägares podcast blir det även julmys med rim på pannlampor och vinkelslipar. Och så summerar vi teståret som gått. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Det här är vår långköra podd, ett extra fullspäckat avsnitt så du har något att lyssna på i julstöket. Vi som håller dig i sällskap är, och jag presenterar er så ni får säga hej så alla vet hur ni låter, Nils Svärd.
Hallå, hallå.
Anders Helgesson.
Hej.
Kalle Karlqvist.
Hej, hej.
Claes Gardin.
Ho, ho.
Och så jag, Maria Dahlin. Hej, hej. Hörrni, i början av 2020 gav sig fem vita bilar ut på ett år fyllt med strapatser. BMW 3-serie, Mazda 3, Renault Clio, Toyota Corolla och Tesla Model 3 var med i Vi Bilägares långteststall under 2020. Och de fick ju visa vad de gick för i snödrivor, på konbanor och i ljuslabb bland annat. Och försöka imponera på kräsna förare och på barn och på hundar och på båtägare. Ja,
jag tänkte säga det, får inte glömma de här vardagsövningarna, det är de nästan allra hårdaste.
Precis, det var den juryn som var tuffast. Och nu har vi utsett en bil som klarar utmaningarna bäst. Nils, kan du berätta lite mer?
Ja, när det var dags för vi som är med i podden och lägga våra juryröster så gick ju den samlade poängställningen till ingen mindre än Renault Clio. Wow. Är årets långtestbil 2020.
Grattis!
Bra!
Vad säger ni själva inför det här året? Känns det som det blev en skrällseger nu när vi summerar, eller var det en väntad vinnare?
Ja, alltså det var väl lite oväntat. För min del, personligen var det oväntat. Men jag kan säga en sak. I början av 2020 så spelade vi in en podd där vi fick gissa vilken bil som skulle bli vår personliga favorit. Och vet ni vad? Jag har klippet här. Ska vi lyssna på det?
Ja,
jag gör det.
Ska vi redan nu börja tippa en segrare kanske?
Ja.
Sätta fingret på spåkulan. Det finns Tommy spåkula här i rummet.
Ja, precis. Jag hämtar den här på bordet. Nej, men det kanske vi får äta upp sen. Men har ni någon? Vågar ni tippa någon?
Jag vågar ha fel, absolut. Ja. Jag har fel hela tiden.
Kör, bara kör då.
Nej, men nu är det lite påverkar kanske om det första intrycket av Corolla, men jag tror nog ändå att den har vad som krävs att kanske nå hela vägen med låga driftkostnader, hyfsat rymligen då i förhållande till prislappen och det här hybridsystemet. Jag förväntar mig att det kommer fungera fläckfritt utan någon som helst maskinella problem. Det är någon Toyota vi pratar om. Mm. Och till det en ganska snål och vettig förbrukning. Så att, jag kan nog tänka mig att det kan vara Toyotas år i år.
Jag faller ju alltid för kombibilarna, så det kanske blir min favorit också. Vem vet, det väl den eller BMWn då? Vi får se.
Det är bara att gå ut och ställa sig vilket gathörn som helst. Så ser man att det vimlar ju av Corolla kombi redan. Så att,
ja.
Så att, jag håller nog också en slant på den. Före min favorit, Renault 5 eller på så här, Renault Clio.
Ja, just det.
Ja.
Mm. Ja.
Då är ju mitt svar givet. Då blir det BMW 3-serie Touring direkt.
Ja, du tror den kommer vinna? Ja,
ja, om jag får bestämma så.
Om du får bestämma, ja.
Det var
vi är ju fem stycken. Men du,
det är 20% får du bestämma,
du får bestämma 20%.
Det var väl någon som sa det, att det känns alltid bättre att gråta än Rolls Royce.
Ja.
Och det känns som att tar man pengarna så tror jag kommer trivas bättre där.
Mm. Någon mer som vågar tippa utgången av 2020 i långtestall?
Jag har ju kört de andra bilarna på ett eller annat sätt, kanske inte just våra bilar, men jag kan redan nu säga att min vinnare kommer vara Tesla Model 3, så redan indoktrinerade jag. Den är helt,
tror du det?
Galet.
Trots
grym.
Alla brister som du redan
det,
har
det spelar ingen roll. Det är liksom, det är som när man får en ny dator med Windows liksom. Det är massa fel och felmeddelanden och liksom, man gillar det ändå.
Trots
blå, det är det som är karaktär. Ingen gillar perfekta bilar. Det är inte så. Den har ju en personlighet som går igenom ben och märg, får jag säga.
Ja, verkligen. Det har den. Så att innan jag säger detta i den här podden och sen gör jag mig redo för att bli manglad av Tesla-entusiasten när jag kommer att klanka på den här bilen. För det, jag har en lista, så kan jag säga.
Mm.
Men ja, jag tror att den kommer vara min favorit, men jag tror inte den kommer att vara den bästa bilen.
Det ska bli intressant att se. Vi kanske ska spela upp just det här avsnittet av podden i slutet av året.
Precis, då,
och
då
se
har
vad vi
facit. Vi
sitter med för erfarenheter sen. Mm. Anders tvär säkert säger att han vill ha Teslan.
Ja, Kalle, du var ju den som hade mest rätt på både det ena och det andra i den där tillbakablicken.
Ja, jag är förundrad själv över vad klok och vis jag är. Men det var ju intressant att höra. Bra Maria, bra initiativ att vi fick lyssna på våra förutsägelser i början av året.
Ja, men det var intressant att jämföra hur det lät när vi liksom, bilarna var helt nya, och nu vet vi ju 12 månader senare vad som blev resultatet. Så att ja, det är lite spännande. Och Claes, du tycker det är bättre att gråta i en BMW helt enkelt?
Mm. Ja, nu gjorde jag ju inte det, men det var en liknelse i alla fall. Men du och jag är ju överens där.
Ja, faktiskt.
För en gångs skull.
Just det, ni hade ju båda BMW som första rankare där, ja, i de här personliga omdömena.
Eller jag sa att antingen kommer ju vinna en kombi för min del, så att jag är ju väldigt förutsägbar tydligen. Så att ja, det blev BMW.
Får jag komma med det här programmets första killgissning? Jag tror att det där som Claes fiskar efter är någonting som Marilyn Monroe påstås ha sagt. Nämligen att pengar spelar ingen roll, men jag gråter hellre i en Mercedes än i en buss.
Jag vill kissa vidare och hävda att det var Jaguar hon syftade på, men återigen, jag kan mycket väl ha fel.
Ja.
Det har jag ibland, uppenbarligen, när man lyssnar på min spådom att skulle gilla Corotta Corolla, för jag satte ju den som sist i min personliga ranking. Och jag kan meddela er, om ni vill just ställa oss till svars för vad vi har röstat på, så finns liksom de här personliga juryrösterna tryckta i tidningen nummer 16 och finns naturligtvis på webben om man är premiummedlem. Så står det exakt hur vi röstat per jurymedlem. Men jag tänkte bara, innan vi går djupare in i vad som hänt, så kanske vi ska prata om de andra fyra bilarna som också var med. Det var ju Renault som vann.
Mm.
Men den övriga jurylistan gick som följande. Tvåa kom, och här kan man se att det var ganska jämnt mellan tre bilar som slog som andra platsen. Och det var Tesla Model 3 var den som knep andra platsen till slut. Precis före just BMW 3-serie som Claes och Maria rankade högt. Men även Toyota Corolla sladdade strax där bakom, tämligen nära en tredje plats.
Mm.
Och sist kom Mazda 3.
Och den hade vi ju som liksom, den satte vi ju högst i både vintertest och väldigt, den kom ju högt i sommartestet också, eller den gjorde bra ifrån sig där. Några av delmomenten, men ändå blev det så att den inte höll hela vägen, eller vad ska man säga?
Det är det som är lurigt med att testa bil på något sätt ändå. Man måste ha en respekt för hur betygsprotokollet ser ut och vad som blir utfallet. För att den, precis som du säger, den har, alltså när vi kom hem från vintertesterna, så Mazdan höjde vi till skyarna, och även Corollan låg ju väldigt bra till långt in på våren. Satte inte en fot fel på vintervägarna och skaplig värme och trygga köregenskaper och så. Men och sen i och för sig, Mazdan fortsatte att ha en hög säkerhet för barn och prestera bra på sommartestet och så, men det var ju lite knivigare att leva med. Och jag tror vi är nog ganska många som håller den här nya motorn som vi pratade en del om inför det här året. Så Mazda har ju den här Skyactiv-X-motorn som ska vara en blandning av bensin och diesel med
liksom dels självtändning i cylinder men också arbeta med tändstift. Och jag tror nog, du vågar kanske tala för alla oss, att det var väl lite grann av årets besvikelse den där motorn, eller vad säger ni andra?
Jag tycker absolut.
Det var väl inte det man hade förväntat sig riktigt. Och jag var väl ändå den som körde den först, tror jag, på någon sån här presskörning. Och då hinner man ju inte riktigt känna på grejerna. Då var jag riktigt imponerad av den där maskinen, att den gick så mjukt och lent. Men det visar ju sig att det gör det inte riktigt. Ja, den går ju väldigt mjukt egentligen, men det här ryckandet man får sig oavsett varv egentligen, det är ju rätt påfrestande i längden.
Jag upplevde att det var någonting som kom mer under året, att första halvåret i alla fall med de delmomenten så var ingenting riktigt vi reagerade på, utan jag tror det kom väl under sommaren som den börjar få lite konstiga ryckningar och tappa lite harmonin, för den är väldigt tyst och väldigt len och fin på många sätt, men vi har haft en del ryckningar. Jag kan säga att den står faktiskt inne på verkstaden nu, jag ska hämta den alldeles strax för just för felsökningen sista gång, för jag har haft kontakt med verkstaden innan några gånger på att kolla om det ska verkligen vara så här och försökt få dem att göra en felsökning, men jag har alltid fått det svaret att nej, men det är så cylinderavstängningen och det är ditten och det är datten, men våra motor ska inte ha någon cylinderavstängning. Så till slut har jag gått med på att de har lämnat in den och de har kört den och de känner rycken, men säger att det ska vara så. Så att det är inget fel på den. Det är så den är.
Och när märker vi ryckningarna? Ni som har kört, för jag hade den ju efter dig, Anders, och jag tyckte också den var orkeslös och törstig tyvärr, men jag märkte faktiskt inte av de här ryckningarna speciellt ofta.
Nej, det kommer på slutet. Ja, det är lite titt som tätt. Dels när man ligger i jämn fart på motorvägen, men också när man ska ge lite mer gas och accelerera mer. Så jag skulle säga att det kommer väl mer på lite högre varv i alla fall än de låga, där den arbetar lent och snyggt, och men utan bottenvrid.
Det finns ju också ett litet, det märks att den gör någonting med sin cylinderjustering där, hur den ändrar tändmekanism. Det heter det kanske inte, men ni förstår vad jag menar. Och det tycker jag, det märker man redan runt 2000 varv, att den kan få för sig små ryck och sådär. Men den här riktiga generalrycket, det är ju typ 4500 varv eller något sånt. Då är det ju som att den nästan tappar ork ett tag, för att den kommer på någonting den ska göra.
Ja, vi kan ju tillägga att vi har ju provat flera stycken av oss att köra med och tanka med 98 för att kanske den vägen få mindre ryckningar, men det har ju inte heller hjälpt ett smack.
Jag tyckte ju att Mazda 3 var ju väldigt, den var ju så mörk, den var ju så tråkig baksäte, det var så konstig form på den. Den var så opraktisk.
Ja, det är svårt att leva med vardagen var väl det omdömet som många kom in med.
Ja, det är världens största C-stolpar, va, det där. Jag tror inte det finns någon standardbil som har mer skrymmande C-stolpar än den där. Det är tur att döva vinkelvarning är standard, men jag hade ju gärna föredragit lite bättre sikt snett bakåt ändå, för det kommer situationer där man vill ha den vinkeln och inte bara bli räddad av de här döda vinkelvarnare, för det blir man ju bara när man åker framåt, men om man backar och sådär, då kan det vara rätt trevligt att se lite sådär snett bakåt också.
Eller högersvängar i stan med cyklister som kör på cykelbanor på insidan som inte alltid är döda vinkelvarning. Jag hade ju också det problemet att jag kör med bilstolar, alltså med en bakåtvänd bilstol bakom passagerarsidan, så tar den ju bort det här sidofönstret också, så att den lilla sikt man hade försvann ju effektivt där när man körde med barnen. Och dessutom så här, bagaget är ju tämligen taffligt utfört också. Alltså det är väl inte jättetrångt, men jag menar det rymmer inte så mycket för biltypen utan finesser. Liksom knappt några krokar, inga extra golv och sådana saker. Så att, lite en bra bil, bra och påkostad bil, men som inte lyckas nå hela vägen fram, ska jag säga. Men jag tyckte om den otroligt mycket. Jag satt i den. För jag är ändå imponerad av att ha liksom en hyfsad, liten, billig, kompakt bil som gör så mycket bra. För den är fantastisk att köra. Det är en otroligt enkelt mediasystem, riklig standardutrustning. Så att det finns ju väldigt mycket som talar för bilen. Och jag tycker det här med utrymmesbegränsningarna, det är också någonting man kan upptäcka i hallen. Det ser man ju när man är provkören eller sitter i den. Det är ingen som kommer som en överraskning sen, tror jag, när man äger den. Så att jag ursäktade den en smula och gav den ändå en tämligen bra röst från min sida. Men det var ingen annan som höll med.
Vi rankade ju väldigt olika i år. Det var liksom inte alltså samstämmigt och ja, väldigt olika. Och det är ju folk som har kommenterat det här också, att jag var oeniga ni är och sådär. Men är inte det, och då kommenterar en annan faktiskt på vår hemsida, men är inte det bättre det än att alla tycker likadant? För det är ju ändå att vi har så olika situationer och förutsättningar och sådär.
Jag tycker Mastan, jag håller med Nils i sin analys där, men det är väl den bilen i år som där de goda sidorna och de dåliga sidorna liksom har skilt sig åt mest. Det är den ojämnaste bilen utav de fem, tycker jag.
Ja, får jag hissa en flagg där för Tesla Model 3?
Jo, jag tänkte precis komma till den. Förutom Tesla 3 tänkte jag säga.
Ja, förlåt Kalle att jag var lite för ivrig där på mikrofonen.
Teslan är ju, den är ju ändå lite grann ett särfall, därför att den är man ju villig att förlåta så mycket bara för att eldriften är så himla bra i den. Och att den är så kul att köra och så. Den har ju liksom fått klara sig ganska bra under ganska lång tid. Ända fram till mot slutet och vi verkligen har börjat rannsaka den på nya sätt. Men jag tycker ändå det är så uppenbart med Mazdan att den har ett antal goda sidor och ett antal riktigt dåliga sidor.
Ja, ska vi gå in på Teslan då när vi nu har börjat? Anders, du satte ju inte Teslan först som du sa att du skulle göra.
Nej, jag gjorde ju inte det. Jag satte den som min tvåa istället. Och vi har pratat ut om det där sedan dess, Tess och jag. Så att, det är
lugnt. Ni är vänner.
Vi är vänner.
Ja, bra.
Hon förstår.
Ja.
Den förstår. Nej, jag satte ju inte den här. Den är ju, det är ju som Carlo och Nils sa, den är väldigt ojämn i det den gör. Och sen för mig personligen så är det väldigt svårt för bilar som är så dåligt byggda som Teslan. Det är okej om bilen är dåligt byggt genomgående, för då är det kanske en billighetsfaktor, men de här blandar ju högt och lågt. Interiören tycker jag fortfarande är fantastisk och den känns väl skruvad och sådär. Och sen går man ut och tittar på karossen och man ser att karosspassningen är ju som hej, kom och hjälp mig. Och Claes, visst hade vi haft bekymmer med rost nu också på sista tiden?
Ja, det stämmer. Jag var och hämtade Tess i morse faktiskt. Och det var ju bakluckan som hade fått sig två rejäla sprickor där det hade börjat bli lite korrosionstecken. Men där hade de faktiskt punktlagat båda områdena. Det såg ut som att det var uppspacklat och punktlackerat.
Så där den har spruckit och kommit in massa fukt i bakluckan, då har de alltså täppt igen de här hålen och packat igen dem. Så man får ju hoppas att den har torkat först ordentligt och inte bara stängt in den här fukten som har smittit in i luckan.
Nej, men det står den inomhus på en skadeverkstad, så skulle jag bli förvånad om de inte satt en värmefläkt på det de ska laga, så det förutsätter jag. Men det
kan ju också vara så att bakluckan är dränerad, att de har gjort nya dräneringshål i den, bara att de har lagt dem rätt, det vill säga nederkant där vattnet ska samlas så att det är lämpligt att det rinner ut. Det har ju inte jag inspekterat än, men det kan ju vara så att jag har sagt det.
Jag får två tankar. Det första är när det gäller de här dräneringshålen. Jag avskyr att säga det, men jag är ju så gammal så jag kommer ihåg när det såldes en bil som heter Triumph 2000 i Sverige. Och när de bilarna kom in till landet, då hade de inga som helst dräneringshål i bagageutrymmet, utan det fylldes med olika vattennivåer beroende på hur mycket det hade regnat. Så det var mycket vatten i Göteborg, kommer jag ihåg, på de där bilarna. Och då tog de helt enkelt in dem på verkstad och borrade upp 8 hål i nedre kanten, där var bagageutrymmet som lägst. Och så var det dränerat och klart. Det låter ungefär som liknande Teslan. Men det är fruktansvärt. En bil för 550 000 som inte är ett år gammal har man alltså börjat spackla på för att den är så taskigt byggd.
Ja, det är inte nog med det. Det var väl mer också vi upptäckte där. Jag menar, den har ju stått på verkstad nu ganska länge. Det är två veckor den har varit inne för lite olika saker. För när vi ändå lyfte upp den på lyften och hade genomgång av hur den såg ut under till. Det var ju lite blästeskador på bakskärmar också på grund av feljusterade dörrar och andra lite större och mindre anmärkningar på det här. Men det var ju mer saker som kom upp, Claes, som du vet lite mer om. Med både taskigt och hopbyggd.
Ja, absolut. Och det var ju framförallt, vi noterade när vi rostkontrollerade bilen att den hade börjat läcka olja. Det var oljedimma runt reduktionsväxeln bak. Och jag gissade tillsammans med vår rostskyddsexpert Thomas Widström att det var packboxen runt drivaxeln på högersidan som ställde till problem. Och det visade sig att den var, jag fick två bud av Tesla, det var att den var felmonterad eller sned, eller att den var, den satt fel i reduktionsväxeln. Så den är nu bytt och det var det som orsakade läckaget. Och det intressanta där är faktiskt att det sitter ett oljefilter för alla Tesla-fantaster som tror att de har en oljefri bil, så sitter det ett helt vanligt oljefilter på den här reduktionsväxeln. Visserligen utan någon slags serviceintervall, men de har bytt olja och satt dit ett nytt filter nu då, i samband med att den är tät.
Men de har alltså byggt bilen fel. De har satt, oavsett hur de har satt dit en fel, så satt drivaxeln inte korrekt monterad.
Nej, precis. Och det var ett garantijobb. Och jag vet ju att vi hade den inne också, Nils, för justering av chassit.
Ja, det var en, precis. Det var lite sättningar i chassit som de själva beskrev det. För vi, jag klagade på i somras att den var väldigt sidvindskänslig. Och det var ganska många testlägare som hörde av sig och sa att ja, men det var min bil också. Tills jag lämnade in den för en julinställning så blev den bra. Så tänkte vi prova det, och mycket riktigt så var det ju två av hjulen som var vänster bak som hade en konstig justering som gav den här oroheten. Men de såg ju också att framvagnen hade helt felaktig kasterinställning, och det var så pass grovt att de kunde inte justera det. De var tvungna att montera ner hela subframen för att kunna rätta till det här. Och jag frågade själv om det var liksom något spår på yttre påverkan, för att just det med hjulinställningen, man kan ju gå mot trottoarkanter och fartkupp, så det är ganska mycket som kanske inte nödvändigtvis beror på bilen utan användningen. Men de sa att nej, det verkar inte vara några, såg inget sånt, utan de sa att det berodde nog på sättningar i chassit när man kör lite mer aktivt, och att det var någonting man kunde räkna med. Och vi diskuterade hur vi använder bilen och sa liksom undan manöverprov med takbox och sådär, så att de sa att det är nog det som har gjort det.
Sättningar så i chassit, det låter ju som en gammal sommarstuga på dålig grund. Det låter ju inte klokt.
Nej, jag har aldrig talat. Jag tror vi har på med långtestbilar sedan 1987. Jag vet inte hur många hundratusentals mil vi gjort, men här är nog första gången vi haft sättningar i chassit. Men det var inget garantiärende, det var vi tvungna att betala själv.
Ja, men å andra sidan, det här apropå sättningar, alltså det kanske krävs ett år innan man ser verkligen hur en bil är, att den måste sätta sig på något sätt liksom. Att det är nu, både för Mazdan och för Teslan är det ju nu det dyker upp de här små frågetecknen, eller stora frågetecknen i slutet av året. Så att det krävs en lång tid innan man ser hur en bil verkligen är.
Ja, och jag tänkte direkt när jag satte mig bakom ratten faktiskt och körde tillbaka till redaktionen hur trevlig den är att köra, men tyvärr så får vi agera försökskaniner när det gäller det mekaniska. Och det är väl där vi sammanfattar det här med högt och lågt. För det är liksom inga bekymmer att framföra bilen, men vi har ju haft en del bekymmer med den, och nu fortsätter den i vårt äldre långtestall. Så vår redaktionschef Tommy kommer fortsätta att hårdtesta den här bilen hela nästa år, och förhoppningsvis ännu längre, får vi se vad som händer.
Ja, den är ju för intressant för att släppa, så att vi kommer ju fortsätta se hur det utvecklar sig.
Jag ska bara säga, mycket av det som vi pratar om just nu har ju kommit lite grann precis när vi skulle rösta eller strax efter, för jag kände personligen när jag skulle göra en ny slutsummering nu så hade jag inte rankat den så högt som jag skulle ha gjort, för jag tycker det finns vissa grundläggande kriterier som man ska få när man köper en ny bil, och det är viss form av problemfrihet som inte Teslan har gett, så att jag känner spontant att det gav något lite för bra omdöme, även om bilen har många fina egenskaper i sig.
Ja, och där kan jag faktiskt tillägga att det kom upp en fabriksåtgärd i samband med att vi hade inne den hos Tesla i Segeltorp här i Stockholm, och det var att de hade en servicebulletin nu där de ska inspektera damaged electrical circuits. Det är alltså batterikablaget som de förmodligen har haft problem med på vissa bilar som nu har kollats av. Det står då att det är den elektriska isoleringen nära electric circuit, men det var inte någon nödvändig reparation på vår bil. Så den klarar sig igenom nu. Men det är ju som många av bilarna, att det dyker upp någon fabriksåtgärd då och då på våra nya bilar.
Ja, det kan hända. Men det var ett intressant ändå, för att de gjorde det då när de ändå hade bilen inne som en del återkallelse gör. Jag tycker personligen låter som att det är ganska, om det är ett fel så är det ganska allvarligt fel, om det är hela det här stora kablaget från huvud, alltså starkströmsbatteriet. Och jag menar, Tesla pratar ju mycket om att man inte behöver lämna in bilen på service, utan man kan göra en del saker själv med smörja bromsar och byta luftfilter, att man inte behöver göra en regelrätt service. Och jag undrar hur många bilar de får in och åtgärda det här på med en sån här icke-påkallande återkallelse som det annars är. Annars får man ju brev hem att man ska uppsöka en verkstad. Men det här verkar alltså göras när man väl har lämnat in den, men det är inte alla som förmodligen kommer göra de närmaste åren.
Nej. Hur ska man tänka då om man har en Tesla?
Mjukvaruuppdatering. Det här löser sig.
Ja, ja. Det är ju där den... Jag vet inte hur många uppdateringar den har gjort under året, men det är en del.
Jag tror att under min första period så hann vi med 4 stycken, och det var på då 2,5 månad. Så att, vad kan de ha gjort fler? 5-6 minst till.
Mm. Och det måste man ändå bli imponerad av, att vi har ju fått en annan bil än vi köpte för ett år sedan. Att det är inte så att man behöver ju då lämna in bilen på service för att den ska få en ny mjukvara, utan den tankar ner hela tiden både förbättringar och bugfix, men också nya funktioner liksom, som vi inte hade när vi köpte bilen. Så det måste jag säga att jag är lite imponerad av, och varför jag kanske rankar den högt från början, att det är ett helt nytt typ av bilägande, att man inte behöver åka till en verkstad, ha ett eget snabbladdningsnät tillgängligt som täcker verkligen hela Sverige. Att det är ett amerikanskt bolag som har byggt snabbladdare upp i Norrlands inland på åtminstone 7-8 olika ställen som ingen annan laddaktör har lyckats med. Och så får man också ständiga uppdateringar. Bilen är liksom, förutom att den går sönder, så är det en bättre bil nu än vad vi köpte, så att säga. Och det tycker jag är imponerande.
Jag vill ändå säga att det inte riktigt är allt som är bättre, för regnsensorn första perioden var riktigt bra, och sen sista perioden när jag hade bilen så fick den det här neuronätverket, alltså en förändring i hur regnsensorn arbetade, och då blev den ju sämre. Och nu körde jag ju bilen här för ett par veckor sedan, och det har ju fortfarande inte blivit lika bra som det var från början, så ibland verkar de kolla bort sig också där.
Dessutom har du ju möjlighet att liksom påverkar ganska mycket med bilen. Som du säger, du behöver inte göra den bättre. Du kan ju fortfarande liksom låsa mer av batteriets kapacitet om Tesla kommer på att batteriet åldras för fort. Så man kan ju tappa räckvidd utan att man egentligen har någon möjlighet att påverka det. Och det är ju därför Tesla har slutat ange hur stort batteri de har, utan bara kallar det för short range och standard range och så vidare. Inte short, standard range eller long range. Det är just att de hittar ju på nya saker som kanske förbättrar räckvidden, men de kan ju lika gärna hitta på saker som försämrar räckvidden.
Mm. Så man är och sen lite, kan de förändra det igen om ett litet tag, ja, så att man vet aldrig.
Ja, man får lite så här Google och Apple-vibbar i det sämre formatet, att just det här stora företaget som inte har någon kundtjänst, att man har liksom ingen kontakt, ingen personlig kontakt på något sätt med att ställa frågor eller på liknande sätt. Och det ska bli intressant att se. Att man liksom inte utelämnas som konsument, tycker jag i det fallet. Just när det inte finns något verkstad eller bilförsäljare eller någon annan har kontakt med, utan allt sker online.
Jag kan ju förtydliga i alla fall att jag tittade på servicefakturen, och det som var orsaken till läckaget, det var att drivaxeln inte var korrekt monterad. Det är deras egen beskrivning, så då vet vi det.
Den var felbyggd helt enkelt.
Ja. Mm.
Men som sagt, du skrev i din text, tror jag, Nils, att den Teslan är ju något decennium före de andra bilarna i just det här tänket med nätverket, laddnätverket, uppdateringarna och sådär. Det är ju där den har sina styrkor, om man säger så.
Ja, verkligen. Det måste man ändå ge dem. Men jag tycker företaget Tesla imponerar mer än vad själva bilen Model 3 imponerade på mig.
Får jag tillägga en sak när det gäller det där med uppdateringar och det här över nätet som ju kommer på alla bilar här nu. Tesla var väl först, men det kommer ju nu på allihop. Jag är inte så säker på att jag tycker att det är så himla bra. Ja, det kanske det är i och för sig om man kan få funktioner som är dåliga, att de kan förbättras på det sättet. Men för min del så, när jag har köpt en bil, då vill jag ha så himla lite med bilverkstaden och bilhandeln att göra överhuvudtaget. Jag vill inte veta av dem förrän det är absolut nödvändigt. Exempelvis att lämna in bilen på service. Jag vill inte ha en massa bulletiner en eller två eller tre gånger i månaden om att nej, men nu har vi förbättrat kapaciteten på din elbakrut, eller nu så funkar stötdämparna på din bil mycket bättre. Varför gjorde ni inte bilen bra från början istället? Jag är helt emot det där.
Färdigbyggd från start, tack.
Jag vill inte alls ha den där relationen med min med min biltillverkare. Det är snudd på att jag inte ens vill ha en app. Det är bara, möjligen för att starta parkeringsvärmar. Men sen så tycker jag att de kan hålla sig på sin kant. Jag kan betala en verkstadsräkning då och då, men sen, jag vill inte ha med dem att göra. Jag har gjort mitt val.
Det ska bara funka.
Det ska bara funka.
Jag håller med Kalle i mångt och mycket, så det ska bara funka. Jag är lite allergisk mot att bilar inte är färdigutvecklade från början, som den här regnsensorn till exempel. Men det går inte heller att ducka för att saker blir bättre. Nu är de flesta av våra bilar faktiskt uppkopplade, de vi har haft i år. Men de har ju varit uppkopplade på lite olika sätt. Tesla är väldigt genomgående, medan de andra inte är fullt lika genomgående då. Det fanns inte några nya funktioner till exempel. I BMW kan vi få ett automatiskt helljus som vi hade velat, de hade betalt vad det nu kostar och lite sånt där. Men det finns också funktioner som man inte kan lösa på andra sätt. Och då kan vi ta våran BMW då, jag får lite elegant gå över till den. Och den, när vi testade medieanläggningarna här tidigare i våras, då hade den Google, hade den inte alls det, då hade den inte trådlös Google Android, utan hade trådlöst Apple CarPlay. Men här för ett par, kan det vara en och en halv månad sen kanske, så står det att en ny mjukvara uppdateras. Så trillar det ner efter en 20 minuter då i bilen. Ny media mjukvara. Och när vi startar om bilen helt plötsligt så har Android släppt det trådlösa protokollet då för man ska ha trådlöst Android Auto i bilen. Och det är ju sånt som man faktiskt inte kan göra utan mjukvara, för att Android hade inte släppt funktionen när bilen byggdes. Men nu har man släppt mjukvaran och då kommer den i BMW. Det tycker jag är toppen.
Och du slipper åka till en verkstad som Kalle gärna slipper ändå.
Ja,
det är ett sätt att kringgå, att ta kontakt med kundtjänst på verkstaden.
Mm. Men BMW 3-serie, den blev ju årets vattendelare. Kan vi,
ja, det är ett boysänke skulle jag ju säga.
Tycker du, ja. Men ja, vi tyckte lite olika om den där alltså. Att den har både sina brister och sina fördelar beroende på vem som kör.
Jag skulle vilja säga det här just att vi har röstat väldigt olika år, men jag tycker också att det var ett ovanligt svårt år i år. Med, det var verkligen tydliga fördelar, tydliga nackdelar på flera olika bilar. Det är ju svårt att börja väga. Hur står sig bromsprestanda mot buller eller mot problemfrihet eller nervös riktningsstabilitet? Där kommer vi in då på personliga preferenser. Men jag tyckte det var... Min etta var klar, det ska jag säga. Jag tyckte den var ohotad. Men sen kunde man... Ja, alltså sagt, det kunde gått på olika sätt liksom.
Nej, sen är det ju... Även om vi utgår ifrån bilarnas egenskaper så... Är det svårt att bortse från vad man använder bilarna till. Och där passade BMW mig som hand i handsken med mycket hemmafix och en hel del släp på kulan. Jag tyckte den
var... Du köpte alla möjliga grejer under året.
Ja,
skorsten. Nej, just det, den var inte skorsten. Det var väl Toyota kanske,
ja,
som
visst.
Stod den.
Nej, men både Toyota Corollan och BMW passar in i mitt liv om man säger så. Men samtidigt så tycker jag ändå att alla av oss har ju tänkt till just kring vad bilen har för styrkor och svagheter. Och även där tycker man ju lite olika. Jag hade inte något jätteproblem med den manuella lådan och den här klassiskt tröga BMW-kopplingen. Men det är ju klart, kan man leva med det eller inte? Och jag tyckte att BMW var väldigt välbyggd in i de allra minsta detaljerna, vilket gjorde det, ja men den passade bra, även om jag förstår kritiken som även har kommit fram. Eller vad säger ni andra?
Ja, det går ju att köpa en automatlåda som sagt, det tycker jag var lätt, det går att kringgå liksom den manuella kärvheten. Det var ett val vi själva gjorde just för att vi alla får köra manuella lådor från BMW. Alla pressbilar är ju automater, så att ska man någon gång få köra en manuell BMW, ja då får vi köpa den själv. Så nu vill vi prova på det och veta att välj automaten.
Exakt, då fick vi veta att det var fel. Man ska göra som...
Nej, men vi fick ju ett hemmagym på köpet. Alltså det är som att sitta i en roddmaskin typ och köra den där. Man ska spänna core, trycka ner vänsterfoten långt ner för den här kopplingen som är långt, långt. Och ta i med... Man får ju värsta bicepsen av att lägga i backen där. Det är ju, ja, det är ju jättebra för hälsan.
Ja, att jämföra med Mustang som är en av de mest briljanta manuella bilarna man har kört. Jag tycker den körupplevelsen är helt fantastisk. Jag njuter varje gång man kommer tillbaka till Mustang och kör den. Bortsett från ryggen då, men just lådan och finliret, där har ju Mazda satt till 100%, varav BMW känns som bara montera på en manuell och tänka att ja, alla köper automaten ändå, så att det här duger.
Jag vill säga att Mazda inte riktigt har satt det till 100%, för var det bara jag som hade bekymmer med att så fort man kom till Mazdan, man börjar värma upp med ett par så här gubbstoppkrast sätt vid trafikljusen, för den liksom, den orkar inte riktigt, den stänger av motorn och sen så vispar den igång och det gör den jättefort och bra, men det finns liksom inget vrid, och då har åtminstone jag varit lite för ivrig på kopplingen så att den i stort sett har storknat.
Ja, när det är ett motlut, det krävs ju inte mycket gradförändringar när man ska starta förrän man får lite så hjärtat i halsgropen att motorn är på väg att dö, så man får fånga upp den igen och bli lite sen och köra iväg. Det håller jag med om.
Och där får man ge BMWn att det gör inte den. Den har någon magisk extra vridmomentspåslag från varv 801, eller vad nu tomgångsvarvet är. För det, den är jättesnäll så istället då.
Ja, för det kompenserar lite sin, ja, för dieselmotorn i BMWn tycker jag är en av de bästa motorer man har kört på länge. Den är ju helt fantastisk i sig, om vi tar bort växellådan. Den, alltså, här visar jag ändå vad moderna dieslar kan göra för de som fortfarande vill köra diesel. Den är för kultiverad, den är len och dragvillig liksom, och liksom, det finns ju, den har blivit så otroligt mycket tystare än den gamla 320D som var innan, som läste med tröskverk. Den här är ju silkeslen ner på låga varv, den är ju fantastisk.
Bråkar aldrig, den är den på 1200 varv, då mår den toppen. Om man inte har tryckt in det här Eco Pro-läget, då kan man tycka att man ska växla, men trycker man in Eco Pro, då är det liksom 1200 varv hela dagen, inga problem.
Mm. Jag tycker att BMWn var den som minst avvek från vad jag hade förväntat mig. Den liksom, den bara gjorde sitt den BMW hade på, så som en BMW brukar göra på något vis. Det var liksom inget speciellt med den. Medan de andra fyra bilarna överraskade antingen positivt eller negativt på något sätt. Så, men den där, den bara travade på, som en 3-serie brukar göra. Men jag håller med Nils om att motorn var alldeles fantastisk. Och kursstabiliteten kunde ha varit bättre. Men det är ju ganska många BMW som kursstabiliteten är dålig på.
Jag har varit negativt överraskad. Det var grundorsaken varför jag rankade BMW så lågt som jag gjorde. För att den har ju verkligen milätarpotential med den här dieseldrivlinan. Men allting förstörs av den här styrningen. Eller det är inte styrningen, det är ihop med hjulvinklar och allting. Att den ska vara så himla, så otroligt snabb i reaktionerna i framvagnen. Och det passar inte liksom den här dieselfamiljekombikarossen. Att det är ingen Z4, det är en 3-serie. Och istället så kommer man aldrig riktigt ner i puls. Man kommer aldrig till ro på långfärd när man kör lite längre. Och det förväntar jag mig av liksom en premiumbil. Att ändå infinna någon form av lyxkänsla. Och den här, för den är ju tyst också. Vägbullret är ju det lägsta, alla kategorier i det här gänget. Men liksom allting försörs där, och att man hela tiden får sitta och arbeta mot bilen, känns det som, istället för med. Det var därför jag satte den så lågt ner i min personliga ranking.
Men om jag skulle åka på långresa och hade att välja på BMWn eller Toyotan, då skulle jag ta BMWn. För att i Toyotan skulle jag bli så trött när jag kom fram och lyssna på det där bullret. Så att, ja, nej, då skulle jag ta BMW faktiskt. För Toyotan, Toyota Corolla. Det blev ju lite av årets favoritfall.
Ja, jag hade ju tydligen som potentiell segrare, hörde vi ju tidigare. Och jag satte den ju sist i min ranking, det här välsummerade året. Så fel hade jag.
Men du sa också, jag vågar ha fel. Så att, och det hade du.
Och jag satte den först, och det hade jag aldrig trott. Men då vill jag infoga en stor brasklapp. Jag körde den alltså under min period bara med vinterdäck. Så att den där ljudnivån som jag också har noterat tidigare under året var ju helt förfärlig med sommardäck. Men den bytte ju karaktär något radikalt när den fick på sig vinterdäcken. Det blev mycket tystare.
Ja, jag körde den ju på sommaren. Det var ju då den visade sig från den sidan, om man säger så. Mm. Ja, men annars så... Ja, och sen så gick det ju inte så himla bra för den i sommartestet. 42... För, nästan 43 meter bromssträcka, eller vad var det vi kom fram till?
Ja, med last. Ja. När vi lastade den med lite semesterpackning och satte på en takbox, då behövde den ju 43 meter i stoppsträcka, medan de andra bilarna klarade sig gott och väl kring 36. Alltså det är en enorm skillnad. Det går inte nog belysa liksom hur... Nu har jag inte gjort någon uträkning, jag borde gjort det innan den podden, tänkte jag. Eller jag borde gjort det innan jag skrev också testet, men jag... Man hinner inte med allting som man tänker ska göra. Man kan ju bara ta en formel, så kan man räkna ut hur fort Corollan kör när de andra bilarna har stannat. Liksom. Så skulle man tvärnita inför en stillastående kö på motorvägen från 100, Så när liksom de bästa bilarna, säger BMW, Tesla, Mazda har stannat, då tror jag att Corolla fortfarande håller nog en 40-knyck, gissar jag. Det här är inte räknat ut än. Så det är så stor skillnad där. Och det är en ganska hård smäll som hade kunnat undvikas.
Det är det. Men sen har den ju också sitt trumfkort i drivlinan och de låga driftskostnaderna, eller den låga bränslekostnaderna ska jag säga.
Ja, och problemfriheten. Vi har inte en enda notering på den här Toyotan. Den har ju gått som en klocka genom hela året. Jag kan säga testförbrukningen var ju 5,2 har vi fått utslaget på ett helår med vinterkörningar och sommarkörningar och allt annat som vi har utstött den för. Och det är ju klart snålast.
Jag satt ut Toyotan först. Jag tycker att den är den där pulssänkaren som BMW borde ha varit. Då, men kom ihåg det jag sa om däcken då. Den är ju otroligt vilsam att köra. Den, man bara tänker fram den på något vis. Man behöver knappt köra den. Den rör sig i alla fall. Och sen är det ju oväntat stadig och bra på vinterväg. Bättre än vad jag hade trott faktiskt. Men det som var en klump i protokollet tycker jag var servicekostnaden. Den ska ju servas var 1500 mil och den kostar väl nästan 5500.
Där kan jag flika in som precis har summerat det begagnade testallet. De sydkoreanerna och japanerna blir dyra i längden när man tittar på årlig service eller 1500 mil. Det kommer varken under det om du kör du mycket blir det ett problem och årlig service blir ändå en onödig kostnad jämfört då med Volvo är inte så mycket bättre med årlig service, men till exempel Ford kör vartannat år 3000 mil. Då slipper i alla fall en årlig service och även BMW har ju på antal körda mil, men det brukar ju hamna runt 2 år. Hade vi den inne någon gång, Nils, under vårt första år?
Och då BMW menar du? Ja, ja just. Den var inne på service. BMW har ju fri service de första åren, så att det kostar ingenting i det här året. Det är väl, de har väl dragit ner det en smula. Det är väl 4500 mil nu som det ingår i service. Jag håller med, Toyota är otroligt körsmidig, framförallt liksom i stadstrafik och lite lägre hastigheter och inte bullerpis och påmint. Men på en långresa helt enkelt. Vilken av årets 5 långtidsbilar tar ni helst med på den här långa resetappen?
Jag kan börja och svara, för jag har ju tagit alla de här på lite långresor. Nu ska jag säger så här, att det här var lite före det blev som det blev det här året, men ganska långt före faktiskt. Teslan fick gå till Tyskland, BMW fick göra dygnstapp tur och retur till Göteborg på samma dag då alltså, så vad blev det? Blev det 100 mil. Toyotan fick tur och retur Malmö över dagen och Mazdan fick också en Göteborgsvända tur och retur över dagen. Så att jag har ju gjort alla de här, men en bil fick gå lite längre och det är ju Renault Clio. Den fick ju gå ner till vårt däckstest i Frankrike där, Nils. Och skulle jag få välja långfärdsbil här, då står det ju mellan Clion och Mazdan skulle jag säga. För Toyotan, för mycket buller. Jag skulle säga oavsett däck faktiskt. BMWn, den är nervös. Det går liksom inte att komma ifrån. Liksom. När du har de första 30-40 milen går alltså utmärkt. Då, det man har lärt som förare. Så här, men när man vill liksom ha den här lugna känslan, då finns inte riktigt den i 3-serien. Teslan, den är både bullrig och sen, visst, det finns de som säger att men det är så lätt att ladda. Du ska ändå stanna och äta lunch. Åker man Tesla genom Tyskland, det är minus ett par grader, då har vi helt fel batteri. För då får man stanna ungefär var 15-16 mil. Och det, liksom, man får aldrig det här liksom, lunket som man kan få i en kanske en Tesla med större batteri och en vanlig bil, då, med mer vanlig bil.
Men nu, Anders, menar du att du kör extremt fort då? Eller hur kommer det sig att du kommer ner så extremt lågt?
Kallt och det är klart, då kan ju inte köra kanske i 80 på autobahn, utan då ligger man ju 120-130. Och då går det åt väldigt snabbt när det är kallt, inte minst. Det märks tydligt i våran. Man har inte riktigt den här extra reserven som man får i en dual motor eller long range-variant. Utan jag skulle ju faktiskt gå på Clion. Den är tyst, den har fantastisk fjädring. En stötdämpare, en fjäder till en sån här B-segmentare. Vad kan det kosta, tror ni? Kostar den 50 spänn eller något sånt för tillverkaren, 60. Men Renault har plockat ut varenda uns av förfining som går ur en sån dämpare. Den går så fantastiskt bra. Och sen är den ju tyst. Det var bara ni som höll i bullermätaren på sommartestet. Det var väl så att den bara var någon decibel efter BMWn i tysthet.
Mm. Och en sak till som gör Clion så bra på långresa är ju också att den har väldigt bra ljud, våran långtest Clio.
Absolut.
Så den är väldigt bekväm. Och, och just det här att den överraskade i alla fall mig med att den var så bra på motorväg. Med, och att stolen det funkar jättebra. Man hade inga ryggsmärtor när man klev ut efter en längre resa, utan ja, mig överraskar den i alla fall på många sätt.
Mitt val också är, jag håller med Anders där, det är Renault eller Mazda som är långfärdskamraten, men jag väljer också Renault för inte bara med ljud utan även ljus. Det här är ju en småbil som har riktigt bra strålkastare, så även mina långa etapper upp till fjällen liksom i mörker så lyser ju Clion otroligt bra. Så att jag tycker det här är liksom en småbil för Sverige. Den är gjord för dåliga liksom kärlskottsskadade vägar, grov asfalt, mörker med älgar och allting och hög säkerhet. Så att det här är en småbil som verkligen höjer ribban för vad det här segmentet klarar av.
Mm. Och när vi hade bestämt då att Renault Clio skulle vinna långtest när det var klart, så gick jag ut till den, för det var då jag hade den på slutet. Och så sa jag grattis, och så åkte vi och tankade 98 oktan för att fira. Det var inte bara för att vara snäll, utan det var faktiskt för att jag ville se om den kunde bli av. Den har ju lite, den har lite ryckningar för sig, tycker jag. Kan vara lite svår att hantera med växellådan, och även rycker när man har gasen nedtryckt liksom jämnt, tycker jag att den kan darra till ibland. Har lite franska tendenser när det är skitväder ute, lite småkyligt eller blött eller något sånt där. Men det är ju en personlighet. Man lär känna den. Det var väl du, Anders, som sa att jag skulle satsa mer på att lära känna den då, precis när vi hade bytt. Och jag tycker att jag gjorde faktiskt det mot slutet.
Sen har man ju sina, precis som våra bilar, sina personliga egenheter. Och jag hörde väl till dem som tyckte att jag satt sämst i förarstolen. Jag blev aldrig riktigt kompis med den. Och sen tyckte jag att växellänkage och drivlina inte riktigt... Jag blev inte kompis med den heller. Men å andra sidan får man ju titta också vilken prisklass den här bilen startar på. Och det är ju mycket bil för pengarna. Och väldigt bra fungerande instrumentering när man väl har lärt känna ljusjusteringar och förstå sig på det franska gränssnittet.
Men och sen så klarar sig väl Renault väldigt bra i varje delmoment. Om man ska bryta ner i det, så liksom presterar den i alla prövningar den utsattes för.
Ja, den enda kritik som har kommit fram mot den är väl kanske just den här stadssmidigheten som jag tror kanske mest du och jag, Claes, har lidit av, vi som bor mer centralt och kör mycket tät stadstrafik, att den har inte riktigt det finliret i drivlinan och lite vibrationer från den trecylindriga motorn och sånt där. Det var också det jag hade som minus, så det tog ett tag innan jag uppskattade dess liksom, kompetens som blir när man verkligen lämnar stan och börjar köra långt med den. Så det är väl det som har kommit fram.
Jag körde den helt enkelt för kort. Jag skulle ha gett mig ut utanför Sveriges gränser.
Och samma, det är ett långtest, Claes. Det är ett långtest.
Ja, inte kort test.
Ett varv runt jorden på Essingeleden. Det går inte.
Nej. Jag vet inte om ni sa det om Clion, men i början på året så sa jag, det tror jag kanske jag sa det i podden, det skrevs i alla fall i tidningarna att jag tyckte att Clion kanske skulle upplevas undermotoriserad med sina 100 hästkrafter, för den är så pass kompetent bil och man kanske vill ha lite mer effekt. Jag tycker nog inte att den har varit undermotoriserad. Jag ska erkänna att jag hade fel. Däremot just den här gången och den här lite yxiga växellådan som ni har kommenterat, den försvinner ju om man väljer den fyrcylindriga 130 hästars motorn eller hybridvarianten som finns nu då. Och jag skulle nog kunna vara benägen att skjuta till de extra pengarna för att få slippa den här franska växellådan och få lite jämnare gång av fyrcylindriga motorer.
Ja, för den är ju bra. Det är den här Mercedes-motorn som sitter i många Mercedes- och Renault-modeller. Och vad vi än har kört den i så har vi alltid gett den väldigt mycket beröm. Även dubbelkopplingslådan är ju smidig att använda för en dubbelkopplingslåda. Så att har man råd, alltså köper man en Clio med den här 1,3-liters motorn, så tror jag man får en fantastiskt bra bil. Just åka långt i. Det är en sån här, kan man vara resande säljare i Norrlands inland och ändå köra en småbil med bibehållen komfort och låga kostnader.
Men när vi pratar kostnader, Nils, kan vi gå in på, vi kör ju exakt lika långt med de här ungefär, men vad kostar de att äga?
Ja, vi har gjort en liten, vi har gjort en två kalkyler i år faktiskt. Dels har vi räknat på vad de har kostat oss under det här året. Alltså, då har vi beräknat på ett år ungefär 4 000 mil för att jämka ut eventuella miltalsskillnader. Nu riktigt lyckas vi inte köra så långt i år på grund av pandemin som har rådit. Vi har inte gjort så många långresor som vi brukar och vi har också jobbat hemma mycket mer än vanligt med mindre pendling. Så det är en milkostnad och då är faktiskt Teslan den allra billigaste i drift, trots det höga inköpspriset. Den tappar ju i princip nästan ingenting i värde om man ska vara helt ärlig. Det är 13% värdeminskning år ett. Det är liksom någon form av rekord. Det har vi inte sett innan.
Men det beror också på att elbilar är extremt svåra att beräkna värdeminskningen på, om jag har förstått Autovista rätt.
Ja, då kan ju se vad de är värda just nu. Den prognosen är ganska säker, för man ser ju vad Tesla säljs för på marknaden. Och där kanske... man ska säga Corollan och Clion tappar lite mer i värde år ett, för de har ju lite mer utrustning, de har ju ett Style respektive Intense-paket och lite lösa tillval också på Renault, och just den här extrautrustningen förlorar ju väldigt mycket värde första året. Däremot har vi också gjort en prognos för att kanske se vad de kostar på lite längre sikt, om vi skulle behålla de här i två år till och köra 2000 mil ytterligare. Det vill säga samma kalkyl vill göra våra nybilstester 3 år 6000 mil som kanske mer speglar hur man använder bilen. Då är ju istället Teslan bland de dyraste att äga.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Och anledningen till det kommer till andrahandsvärdet. För om ytterligare två år så ser dels elbilsmarknaden helt annorlunda ut. Det kommer finnas mycket mera, ett helt annat utbud som man kan köpa. Så ingen kommer betala liksom 400 000 för en begagnad Tesla när man kan köpa nya elbilar för 400 000. Dessutom är ju Tesla en sedan. Det är ingen karossform som egentligen eftertraktar på begagnat marknaden i Sverige. Kopplat till att de har sålt väldigt mycket bilar, så utbudet är också väldigt stort. Så har man en Tesla så kanske det är, eller har man en Model 3 så kanske det är säljläge just nu. Och satsa på en Model Y kanske istället, om man nu ska hålla sig inom märket, som förmodligen kommer ta sig emot på ett helt annat sätt på begagnatmarknaden.
Och alla de här beräkningarna och testresultat och mätvärden och allt står ju i det här reportaget som var i Vi Bilägare nummer 16, eller på webben om man är premiummedlem. Så där kan ni gå in och fördjupa er. Vi säger alltså grattis till Renault Clio, årets långtestbil 2020. Och är ni nyfikna på vad vi kommer köra nästa år, då kan ni faktiskt kika in på hemsidan och på Instagram i mellandagarna. För det kanske kan komma lite ledtrådar och en liten gissningstävling där vad vi har valt att köra under 2021. Så gör gärna det. Vässa pennan, ta fram paketsnöret och värm upp lacket till sigillstämpeln, för nu blir det julklappsrim. Som vanligt i Långköra-podden bjuder vi på presenttips. Grejerna vi rimmar på är ju produkter vi bilägare testat under året. Och det är pannlampor, cykellampor, multiverktyg, trådlösa högtalare, vinkelslipar, fönsterputs, starthjälp. Och som bonus har vi även med rim på att ge bort ett premiummedlemskap på Vi Bilägares digitala avdelning.
Det är jättebra här med att ha lite rim i podden, för rim, det är ju det engelska namnet för fälg. Så det passar ju extra bra till julen.
Ja, ja men precis. Det går ju inte, det går att få in bilgrejer i allt.
Ja, och lite pappaskämt också. Beklaga att det sänkte nivån innan rimmen började hagla sen.
Nej då, folk vet vad som väntar, så att nu kör vi. Ska vi börja då med första rimmet? Cykellampor, vad har ni?
Jag har försökt tota ihop lite grann på det temat. Mm. Och har just avslutat inslagningen av själva julklappen. Häng på här. I stan hela dagen cyklar folk som besatta. Och även i skymning och resten av natta. De är faktiskt inte alls på något lyse. Men stöter du på dem så kommer du ryse. Till oftast så kommer det sig så att hampa. Att ingen av dem kör med någon lampa. Här har du en lykta från morgon till kväll. Ta och sätt på den och undvik en smäll.
Mycket bra.
Wow, alltid bra med en pekpinne också, så här generellt.
Otroligt. Ja. Mm. Vad lång den var.
Ja, jag har också ett rim på cykellampa, men det är mycket kortare.
Ja.
Jag tar mitt kortare rim. Även om du färdas på färjehjulen 4 är det viktigt att synas, det kan jag bedyra. Börja genom vintermörkret trampa med denna fina... Ja, så får man fortsätta.
Bravo.
Då går vi vidare till multiverktyg.
Jaha, du är rädd att det är jag igen.
Ja, kör du.
Vi kör. Här kommer nästa klapp. Högsta betyg ifrån gård och från stuva. Har detta som ut i paketet nu ruva. En pryl du kan knipsa med, tång efter tång. Och såga och skära så lätt som en sång. Och peta och pilla och allt du har fullt i löser du lätt med ett verktyg så multi.
Mycket bra, Kalle. Snyggt. Trådlösa högtalare. Vad har vi där att komma med? Har du ett rim, Claes?
Ja, visst. Den låter så här då. Denna standard för löstråd har fått en kunglig vikingsnåd. Passa dig med upptagna händer. Fungerar i Danmark och övriga länder. Sug på den ni.
Mycket bra. Jag har också ett rim på trådlösa högtalare. Ja. Och det lyder så här. 2020 blev distansens år. Minska på kontakter så gott det går. På detta tema kan du njuta av musik utan att sladdhärvan blir jättelik.
Bravo.
Ja.
Rim i tiden.
Ja, precis. Den knyter an lite där. Då ska vi se. Ja, liten bonusgrej här. Att bli premiummedlem på VIB digitalt och ge bort ett sånt medlemskap. Har vi några rim på det?
Ja, jag kanske kan bidra med ett.
Det utgick väl någon slags lönebonus också när man drar den här som man övergår från journalist till content-skribent helt plötsligt.
Precis, det är därför jag fokuserade på den. Där känner jag mig som hemma.
Få höra på din mästerverk till rim då, Nils.
Ja, jag har skrivit så här. Jag beklagar i förskott. Jul, jul, strålande jul. Glatt genom vita skogar. Slir och kast är inte så kul. Vem är det som plogar? Eller är det dags att köpa nytt? Och vad ska man välja bland hytt och mytt? Så varsågod att logga in. Läsa om däck eller bilar med skinn.
Åh,
och
när
man skriver det här rimmet så ska man skriva HJ. Jul, jul, strålande jul.
Ja, just det. Det är viktigt. Det mycket är standard viktigt. På alla jul.
Jag har en som är mycket bättre.
Jaha.
Låt höra då, Claes.
Ja, nu är servern redo här nu, för den kommer börja koka över. Ett välfyllt arkiv i dagens nyhetsbrus med koll på begagnat rostskydd och strålkastarljus. Fördjupande långtester som ger dig koll. Pröva denna tjänst med digitalt innehåll.
Wow.
Oh,
Claes välter internet.
Oh. Ja. Okej, okay, då finns det inte så mycket för mig kvar att välta, men jag har faktiskt också ett rim på det.
Jag förväntar mig en fin julgåva här nu från förlaget.
Ja, vi får se Claes vad det blir av det. Men här kommer mitt rim i alla fall. Dags att börja konsumera digitalt. Hela världen i en platta är helt normalt. Sätt dig i framsätet, välkommen med på färden. Online in i premiumvärlden. Massor av tester får plats i din hand i denna biltidnings uppkopplade land.
Jag är snyggt. Jag är beredd att ge dig stafettpinnen, Maria. Det var väldigt snyggt.
Hård kamp däremellan.
Vi går vidare på temat pannlampor. Okej, jag börjar med att rimma på pannlampor. Skrid graciöst till din arbetsbänk, likt en modern Lucia, handsfree med blänk. Kronan på verket, en lysande propp, får den mest ljusskygga att skina upp.
Mm. Ja, det var bra.
Ja. Får jag ställa en fråga till alla här? Hur gör ni med rimmen? Vissa sitter ju med ett A4 och så läser man när man har gett bort sin julklapp då. När folk sitter och tar upp julklappen. Eller hur, när ska man dra rimmet? Ska man skriva ner det så att det redan sitter på julklappen så man får ta del av det själv? Vad tycker ni är bäst?
Alltså, det ska ju inte sitta på julklappen, då kan ju någon komma och smygläsa.
Och så går man och funderar på vad det egentligen kan vara.
Ja, jag håller med. Det ska stå på paketen. Ja.
Okej, ni tycker att man ska smygläsa alltså? Ni har
absolut.
Så,
ja, det är lite... Jag får spekulera.
Oh, ja, ja. Mm. Ja, okej. Det, ja.
Då kör vi på det.
Här kommer
det jag hör. Här kan man byta ut lite beroende på vad personen är intresserad av. Man kan byta ut vildsvin, skidlöpare eller ja, mot det som passar personens intressen. Och den går så här då. På jakt efter vildsvin, skidlöpare eller föremål under altan. Fungerar lika bra på vandring eller avslappnad bokläsning i divan.
Mm,
och det,
ja,
det, ni märker att jag själv har problem med att läsa böcker utan pannlampa och glasögon. Så det kan passa farfar och morfar.
För alla som lyssnar kan vara med där att Claes har sprungit runt den senaste veckan eller en och en halv vecka och liksom frågat alla, var är min pannlampa? Du har ju tappat bort dig någon testbil nere i garaget och du har liksom letat, tror jag, överallt i det här huset, ja, på alla 11 våningar.
Ja, jag la en arbetsdag, tror jag, på att leta upp den här och jag har nog gett alla skulden, tror jag, för att ha slarva bort den här. Jag trodde faktiskt att du, Kalle, hade kört iväg med den i din S80, att den hängde under liksom ut från underredet någonstans. Jag tänkte, jag har säkert stoppat in den där när jag höll på med bensintanken.
Ja, men vi får hoppas att du hittar din pannlampa igen, Claes. Annars får du önska
annars en ny. Annars har du bra rim har du ju här. Vi har skrivit om till dig, Claes.
Stopp och belägg, vänta. Claes, du har ju hittat lampan. Du talar nu om var den låg.
Ja, men det tänkte jag vi kunde... Det var ju en cliffhanger.
Är lampan hittad?
Nej, men det var inte så kul som det låter. Den låg i min sko längst in.
Precis så kul som det låter.
Alltså det var, jag tänkte när jag satte på mig arbetskläderna så kände jag att jag kommer hitta den inom kort. Den kommer att vara i någon arm eller någonstans. Så mycket riktigt, när jag satte på mig skon så tog det stopp. Så tänkte jag, vad i tusan är det där? Och så var det pannlampan.
Så här har vi suttit i korsförhör liksom hela redaktionen på bygget i onödan.
Ja. Det sista budet var faktiskt att den var snodd. Någon hade brytit sig in i garaget.
Då lämnar alla bilar som står där liksom, den här fina pannlampan, ja. den tar vi med oss.
Osannolikt, men den är tillbaks.
Vad bra att du har hittat din pannlampa igen i alla fall, Claes, i din sko. Nils, hade du något mer in på det?
Ja, nu kanske inte det behövs längre, men om det är någon som ska köpa en pannlampa till någon så har jag tänkt mig följande rader. Du som haver vinden kär, dags att rensa det som ligger där. Vart du än tittar, vart du än vänder, kan du lyfta med båda händer. Lyktan kommer, lyktan går, dit du tittar, fader vår.
Åh, vad fint. Lite handligt sådär.
Ja, nu kan vi bara köpa den till pappa då i och för sig, men det är väl ändå han som får rensa på vinden i slutändan.
Ja, ja, mycket bra.
Sen hade jag en till också på pannlampa.
Hade du en till?
Jag hade råkat bli två stycken.
Ja, okej. Okay.
Och det är liksom ifall det är någon som kanske har köpt däck inför vintersäsongen som har precis fått dem levererade. Jag håller med att de är en ganska smal nisch, men man kanske har loggat in som premiummedlem, läst ett däcktest och beställt hem nya friska sulor, så kommer ett rim till den personen. Nu är julen kommen, nu är julen här. Dags att sätta på den man håller kär. Nej, ditt ljushuvud, jag menar ju bilen. Sätt igång, skifta snabbt som pilen. På med det nya, av med det gamla. Nu slipper du i mörkret famla.
Oj, 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 oj.
Vi skickar det till Nobelkommittén, va?
Ja. Mycket bra. Då ska vi se, vad har vi kvar? Vinkelslipar. Vinkelslip.
Ja, jo, jag har en faktiskt. Ja, och jag har faktiskt fått rapport från min kusin som bor i Skattkärr utanför Karlstad. Mm. Och han lyckades med konststycket att tappa vinkelslipen. Och den for iväg över hälsenan som gick av. Så han har legat 3 veckor i soffan. Han lyckades också snubbla med kryckorna och bröt 3 stycken tår. Så han behöver support, Johan Lindahl, om du hör det här.
Vinkelslipar ska hanteras med försiktighet, alltså.
Det är kraftfulla små rackare faktiskt. Och även om de stängs av när man tappar dem, så har de ju en jäkla moment i sig. Man känner hur de vrider runt. Så att, var rädd om dem där. Och tappa dem för guds skull inte. Men när verktygslådan gapar tom finns innehåll du drömmer om. Med rondeller, skivor och stadigt handtag blir drömmen om lena material verklighet en dag.
Ja, det var jättebra. Snyggt. Sen har vi 2 grejer kvar. Fönsterputs och starthjälp. Vad har vi på fönsterputs?
Jag har en där som lyder så här. När vårljuset kastar sin smutsiga skugga brukar tips från bondepraktikan dugga. Tidningspapper, skrapa, diskborste och lut. Detta är hjälpen för dig som vill titta ut.
Ja, det var stiligt.
Det var snyggt.
Kan någon förklara för mig vad lut har med fönsterrengöring att göra? Men det höll man väl på med förr i tiden, va?
Ja, vad lut har med in på en bil att göra är också helt obegripligt. Men det var en fin ringning.
Anders, det går väl bra att använda lut på bilen?
Nej, det går inte bra att använda lut.
Oj, oj, oj. Börja inte, Claes.
Slut med lut.
Ja. Ja, slut med lut.
Kräftskiva, men, där drar vi gränsen. Liksom. Luten går inte in.
Kan någon kanske vill klämma in något innan jag kör hjälp?
Det är sån starthjälp. Start. Jag har inget rim på fönsterputs. Om ingen annan har det så kör vi starthjälp.
Och här har jag lite personliga preferenser som ni kommer märka. Just att man kanske ofta som bilägare vill kunna allt. Men då har jag skrivit så här: ett dött batteri kan få många bilägare att lacka. Ännu värre blir det minusgrader utan jacka. Var då för guds skull beredd och se till att inte bli sedd.
Jag bara undrar, vad ligger bakom det här rimmet med att inte bli sedd under starthjälpen? Nu är jag lite nyfiken.
Nej, men det är väl aldrig kul.
Det är genant.
Det var genant i kvarteret.
Ja, genant för guds skull. Eller vad säger du, Maria? Vi har ju råkat ut för det här.
Att behöva starthjälp.
Med konan var det väl, va?
Nej, för min del var det Kia och Optiman, laddbriden, som det lilla batteriet tog slut på. Ja, det kom in en stor bergarbil på min gata som inte är så himla bred. Usch, vad pinsamt. Nej, det gick ju bra. Jag tyckte det var spännande att kolla. Liksom. Ja, spännande att se hur det gick till. Men i alla fall, där har ni en hel massa julklappstips med tillhörande rim. Varsågoda från rimverkstaden här på Vi Bilägare. Under 2020 har vi ju inte bara kört långtestbilar, utan vi har testat en hel del andra bilar också. Närmare bestämt 55 stycken. Och nu har det gjorts en sammanställning av all denna testdata. Nils, vad ser vi för trender?
Om man tittar då på teståret 2020, så är det väl ingen tvekan om att på det här nya decenniet, det nya 20-talet, så är det ju elmotorns decennium. Och då tänker jag inte bara elbilar, utan vi ser ju också väldigt mycket olika mindre batteristorlekar liksom i laddhybrider, i vanliga hybrider och de här mildhybriderna som kommer på bred front i alla klasser just nu. Och de här mildhybriderna är då en konventionell drivlina som har en liten elmotor och ett litet batteri som liksom laddas upp vid bromsåtergivning och skickar ut lite elimpulser under körning för att ge stöd till den stora motorn, men kan inte helt och hållet gå på el. Och det har ju gjort att just bensinbilar faktiskt, vanliga bensinare, har varit ovanligt många till antalet.
Just att de har haft den här lilla elektriska hjälpen då, eller?
Ja, lite så. Och att kunna få ner utsläppen. För vi har ju två stora händelser som har påverkat vad biltillverkarna har tryckt ut på marknaden i år. Och det är ju dels på Europanivå så har vi de här flottgränserna. Alltså att ett märkets bilflotta av riktigt sålda bilar, inte vad man erbjuder utan de facto sålda bilar, det får ju inte överstiga ett visst värde. Och det här värdet är individuellt beroende på biltillverkare. Och missar man det så får man ju väldigt höga böter i miljardklassen, så att biltillverkarna var måna om att inte trycka ut så törstiga bilar. Och kopplat också här på svenska marknaden där vi hade en skärpning av bonus-malus-systemet som gav ju extra hög straffskatt och törstigare bilar och diesel i synnerhet. Så det är ju knappt funnits någon dieselbil att låna. Vi hade ju, jag tror dieselandelen sjönk ner till 5% av de testarna, bilarna vi har haft. Och det är liksom, vi har inte haft en sån siffra på 20-talet tror jag i alla fall. Och istället var det mycket små bensinbilar, mycket små SUVar och småbilar med låga utsläppsnivåer.
Det är intressant där, Nils, när du nämner dieselbilar i mellan- och stor-SUV-segmentet är 0% i år.
Ja, precis. Alltså det är väl den trend man kan se rätt snabbt är att det är de stora bilarna som kanske inte gör sig så bra med bensinmotor och mildhybridsystemet inte räcker till att sänka utsläppen. Det är där vi ser mycket laddhybrider och eldrift. Det är där den kommit mest. Så att när vi kört de här mellanklasskombibilarna eller större SUVar så har det ju varit med en laddsladd. Oftast. Men vi ser ju också att det här med elbilarna slår just nu genom alla segment. Att vi har ju kört även småbilar med eldrift och en av de allra billigaste bilarna vi har testat under året är ju faktiskt Volkswagen e-up som är ju en elbil. Så att det är inte bara superdyra bilar som kommer med elektrifiering utan det finns några prisvärda alternativ också.
Hur ser det ut då med drivsätt? Vad har varit dominerande där? Är det framhjulsdrivet, bakhjulsdrivet, fyrhjulsdrift?
Ja, där... Kopplat då till utsläppen här så har ju andelen fyrhjulsdrivna bilar också nästan försvunnit. Kanske inte helt, men vi har ju haft under många år i slutet på 10-talet en väldigt hög andel fyrhjulsdrivna bilar. Någonstans kring hälften av alla testbilar har ju varit fyrhjulsdrivna, men nu är det bara 24% som driver med fyrhjulsdrift. Och de allra flesta såklart framhjulsdrivna då, 73% och någon enstaka bakhjulsdriven bil. Och de har just varit elbilar, och tänker på ID3 och Tesla Model 3. Så det är lite, man kan säga, en liten återgång till lite beskedligare bilstorlekar, lite snålare motorer. Och är det inte beskedligt utan det är stort och vräkigt, ja då kommer ofta med en laddsladd för att kompensera utsläppen.
Mm. Vad kan vi säga mer då om 2020, teståret 2020? Har ni andra några reflektioner eller kommentarer om det?
Ja, det här är ju, tycker jag, första året då man som privatperson också, inte bara som testförare och bilskribent, men som privatperson har börjat fundera på att nu tusan kanske man ska köpa sig en elbil ändå och ha privat. Därför att jag tycker många av dem som vi har kört under året har varit i alla fall på gränsen till just så bra som man skulle önska att de var redan för några år sedan. Och även om jag skrev ju själv testet på... med allas hjälp naturligtvis, men på Volkswagen ID3 och vi placerade den på sista plats i den här kvartetten av elbilar mot två koreaner och Tesla, så är ju ändå Volkswagens inträde på den här marknaden högintressant. Och de trycker ju formligen ut bilarna så mycket de bara kan när det gäller ID3, så att den säljer ju bra. Och dess betydelse för att få genomslaget kan man nog inte riktigt överskattat, tror jag.
Har vi några kostnader på bilarna?
Ja, det kan man väl säga. Där kan vi också se att vi har kört ovanligt dyra bilar. Trots att de varit små så har ju snittpriset gått upp ganska mycket. Och det beror ju dels på att vi har kört några riktigt stora, dyra, vräkiga bilar då för att ta pulsen på de här stora elsuvarna bland annat och några laddhybrider med höga inköpskostnader. Men vi har ju också haft en liten valutaeffekt med en liten fallande kronkurs som många tillverkare har justerat nu under året med höjda priser. Men jag skulle ändå säga att trots att snittpriset har gått upp rätt rejält så ser vi att milkostnaden håller sig ungefär på samma nivå. Det ligger ungefär på ungefär en krona dyrare. Och snittkostnaden per mil för alla bilar vi testat ligger då på 40 43,6 det här året. Att jämföra med fjolåret på 42,4.
Mm. Ja, för det, så att, det reagerar man ju på.
Ja, det är det här med att det är många bilar som blir mycket dyrare att köpa, men tack vare den här laddmöjligheten så är det ganska många som kan få en sänkt driftkostnad som kanske lönar sig lite längre. Framförallt för den som kör långt blir det allt mer lätt att räkna hem den här merkostnaden.
Mm. Karossform då? Jag gissar att SUVar var ganska vanliga.
SUVar är vanliga. De kommer i alla möjliga storlekar och framförallt de små som jag pratar om. Så absolut, SUVar och crossover stod ju för 47% av våra tester, men just att det kommit väldigt mycket nytt i småbilsklassen också, så var det ju faktiskt 40% halvkombi. Och konstigt nog nästan inga kombibilar har vi hunnit med att testa under året. Det var ju Skoda och Octavia som vi gjorde ett kombitest på. Sen så var det ju V60 laddhybrid mot Passat och Superb. Men just mellan, det sagt, det var ju klent med nyheter i de här lite större segmenten, som exempelvis mellanklassbilarna som ofta är populära i Sverige. Där har det varit lite klent med det. Ja, något nytt.
Kan man då säga om det var en bil som blev liksom, vad blev årets testbil 2020 och varför?
Ja, jag roar mig varje år med att ranka alla våra testbilar i några kategorier av våra egna testvärden. Alltså inte lägga in några subjektiva intryck, utan bara låta siffrorna tala sitt tydliga språk. Och det jag tittar på då är, det är ja, strålkastarna, hur bra är ljuset, vi kollar rostskyddet, vi kollar hur rymliga de är med många drickabackar som får plats. Vi kollar acceleration 0-100 för att se att de är hyfsat motoriserade. Vi kollar också bromssträckan, allting våra egna värden. Att de har en god säkerhet också med att få stopp på bilen. Och då milkostnaden som vi räknar dubbelt. För alla kan ju bygga bra bilar, men det är en speciell konst att bygga bilar som också är prisvärda att köpa. Och när vi har summerat allt det här, och förbrukningen ska jag säga, också en viktig parameter. Men när vi summerar det här så blev faktiskt årets testbil 2020 just en mellanklasskombi. Nämligen faceliftade Passat kombi som laddhybrid, GTE.
Jaha. Ja,
så en fanfar till Volkswagen. Och jag ska säga mycket lagades till grund till testsegen på grund av de här fina Matrix IQ-strålkastarna som har kommit med Passaten. Det var ju bland de bästa, både halv- och helljusen. Det hade ju en fantastisk ljusbild som vi uppskattar väldigt mycket.
Mm. Och ni som har testat bilar här under året, har ni några favoriter som ni kommer ihåg speciellt mycket?
Jag kommer ihåg en bil som jag inte trodde jag skulle gilla så mycket. Det var faktiskt, trodde det dig, Ford Puma. Tyckte jag kändes som en riktigt klockren liten kavat-krabat. Det är en Ford Fiesta på lite högre styltor helt enkelt. Och praktiskt kul att köra och en rolig drivlina där med sin 48 volts lösning då. Modell mindre. Batteriet är så litet så att det går in under passagerarstolen tror jag det. Det var en kul bil. Minns den mycket väl.
Jag har två som jag tyckte jättemycket om. Och den första är inte direkt superny kanske, men en favorit i den här klassen är Mercedes A-klass A200 som förekom inte mindre än två gånger i test i år. Och jag tycker den står ut i golfklassen mycket tack vare sin komfort. Den har rundare hjul än de andra bilarna i den klassen. Och sen en bil som jag inte hade någon som helst förväntning på är faktiskt min favorit överhuvudtaget i år. Och det är en bil som egentligen känns lite onödig i programmet sett till hur många syskon den har att omge sig med. Nämligen Skoda Kamiq. Som förutom att namnet är väldigt löjligt, konstigt namn tycker jag. Det låter som kattmat. Har den precis rätt format tycker jag. Den är hög men inte för hög. Den har lite drag av en SUV men mer av en kombi ändå. Och så har den här lilla 1,1 liters TSI-motorn 115 kusar som är suveränt smidig och välbalanserad. Och i det närmaste ljudlös i nästan alla lägen. Jag tycker det var en vettig vardagsbil som borde passa väldigt många. Så den, det är min testfavorit i år faktiskt. Skoda Kamiq.
Jag tänkte på den, för den är intressant. Det var ju ditt test, Kalle, som du skrev, jag tror nummer 2 mot ja. Då Volkswagen, ska säga att man säger rätt, T-Cross.
T-Cross,
och
ja,
Renault Captur.
Ja.
Och jag tyckte det var intressant just att, för det här är ju de små SUVarna som vi pratar om här, allra minsta nästan. Men att de har verkligen gjort det mycket rymligare än T-Crossen. Och den var mycket lyxigare, tycker jag.
Ja.
Att det här var ingen Skoda som hade fått lite sämre plast än Volkswagen. Här var ju tvärtom. Det var ju Folkan som kändes lite taffligt byggd med ekonomigenvägar.
Så funnits det någon rättvisa här i världen, då skulle de där två bilarna byta plats i säljstatistiken, tycker jag.
Mm. Kamiq, det rimmar på manik om man ska skriva ett julrim på den.
Ja, det gör det.
Claes, har du någon bil som du kommer ihåg från teståret?
Jag har ju ingen fast plats i det här testgänget, men jag glädjer mig åt att jag får hoppa in när det behövs. Så jag har ju långt ifrån kört alla av de här 55 bilarna, men några stycken i alla fall. Och någon som jag tyckte var väldigt trevlig, det var Volvos snål-SUV-version av XC40.
T2.
Så heter den, ja. Mm. Volvo XC40 T2. Och jag måste säga att jag blev förvånad hur mycket Volvo man kan få för pengarna. Och jag tyckte att den här T3-motorn var väldigt trevlig. En piggrackare. Sen infann det sig väl någon slags premiumkänsla. Och jag brukar kritisera folk som ska upp och köra de här lite högbyggda SUVarna. Jag tycker det räcker med en helt vanlig kombi. Men jag förstår ju känslan när man sitter lite högre än de flesta i trafiken, eller lika högt nu för tiden. Så ja, den var trevlig att köra, fin åkkomfort och en pigg liten trepip på det.
Mm. Nils?
Ja, jag är kluven. Jag gläds framförallt att det finns så många bra mindre bilar. Att det är lättare någonsin faktiskt att gå ner i bilstorlek för den som önskar det. Exempelvis det småbilstestet som Anders gjorde här nu under hösten med Toyota Yaris och Honda Jazz. Jag tycker fram att Honda Jazzen är en otrolig skärmknutte med sin genomtänkta karossform och flexibla inredning och väldigt smidig och enkel hybriddrivlina att köra. Och sen har vi också testat Clion under året, alltså även på korttester, även där den briljerar liksom med fantastiska mätvärden och står sig väldigt bra. Men jag håller med Kalle, det är liksom Mercedes A200 och Mazda 3. Båda de två bilarna, nu har vi sågat att den blir så långt i stallet, men det är en favorit att köra. Båda de två bilarna, jag tycker de är ohyggligt bra. Det känns verkligen en premium aura från lite en dyrare bilklass i det kompakta formatet.
Mm.
Så det är något test jag minns. Just det, för vi körde de två mot varandra, Mercan och Mazdan, dessutom mot en BMW 1.18 som inte alls tycker jag kommer i närheten av vad Mazdan och Mercedes klarade av. Men det var liksom otroligt härligt fina testdagar som jag verkligen njöt av att få genomföra och utforska de här bilarna.
Men om vi tar och vänder på det då. Var det några floppar under året som ni tyckte mindre om?
Oj, du anar inte. Oj. Hur många?
Oj, oj, oj.
Säg några.
Jag skulle vilja gå fram till det laddhybridtestet skrev nummer 10, där vi körde såna här små trendiga crossover. Det var alltså Volvo XC40, BMW X1, Peugeot 3008. Vilka var det mer? Ford Kuga och Kia Exceed, så var det. Och det tycker jag är väldigt intressant, för det var så otroligt blandade egenskaper. Och det var de här dyraste premiumbilarna, Volvo och BMW, som egentligen kom sämst ut i det här. Både som laddhybrider betraktade med räckvidd på, som inte alls var lika bra som de här volymtillverkarna kunde visa upp. Och dessutom hade vi en BMW som hade otroligt dålig bromssträcka, vilket förmodligen då faller på de här däcken, att med de här laddhybriderna så ska de rulla så lätt som möjligt för att ge så effektiv drivlina som möjligt. Men där kompromissar man ju på däcken mellan, alltså med bromssträckan. När man ska rulla så snålt som möjligt, då ska de absorbera så lite energi som möjligt från vägbanan. Men när de ska bromsa ska de absorbera så mycket energi som möjligt från vägbanan. Och där såg vi ju bromssträckor över 40 meter på en BMW. Vi klagar på Corollan här, men det här var ju ändå en BMW med M-paket och extra stora bromsar och ändå var den långt efter vad man förväntar sig, och i synnerhet i den prisklass som är, att de kostar ju en halv miljon, de här premiumladdbilarna, men går rätt kort på el, tämligen törstiga när motorn är igång och dåliga bromssträckor.
Mm. Och Nils, när du säger däck så får ju inte heller glömma att Peugeot 3008 gick väl på felaktiga däck. Den gick på däck för en lättare bil.
Ja, just det. Du tänker på maxtrycket där, ja.
Ja, precis.
Ja, det var ju inte lustigt för Peugeot, för att då, om man kör med full last så ska man, det finns ju då ett lasttryck som man ska pumpa upp däcken till. Och det hamnar alltså då, nu kommer jag inte ihåg siffrorna, men låt oss säga att det var på 3,1 tror jag, så det är ovanligt högt. Och sen om man kör bilen så blir ju däcken varma, så att då ökar ju däcktrycket ungefär 0,2 hekto. Så att se att man hamnar på 3,3 med varma däck, vad vi kunde se. Men på däcket står en varningstext att trycket får inte överstiga 3,2. Så att man över, där plötsligt har en kompromiss, så att för att hantera den högre vikten så tvingas man köra med däcktryck som inte däcket i sig är konstruerat för. Att då kan man ju, nu är det ingen risk att explodera eller så, men man, det finns ju risk med högre slitage, framförallt av felaktig slitage och annat när man lägger det utanför den komfortzon som däcket ska prestera i. Så att det visar ju också hur mycket de här biltillverkarna slår knut på sig själv för att kunna hantera de här nya, att det måste vara laddbart, det ska vara stora batterier, men istället så ser vi att vikten ökar, de kan inte kontrollera det och ja, det är inte alla som gjort läxan rätt, så kan man ju säga.
Ja. Anders, var det någon bil som gjorde dig besviken under 2020?
Min omedelbara tanke, ungefär som min omedelbara tanke var med Ford Puma som ett litet glädjepiller. Så den här instinktiva, att det där var riktigt besviken på, Audi A3, den är ny upplaga. Den för mig var en riktig besvikelse, för Audi har alltid kunnat leverera någonting som är mer än en Golf. Det är ju egentligen en Golf. Men man har alltid liksom gjort någonting mer som jag tycker, åtminstone för min del, har varit värt de extra pengarna. Men nu här med senaste generationens A3, så för mig så finns det ingenting som gör att den är värd om, nu tar jag bara en siffra här, 40 000 kronor mer jämfört med motsvarande Golf. Och det för mig är liksom, de har liksom missat lite poängen med sitt eget varumärke. Det ska ge någonting mer, för man betalar ganska mycket mer, och det gjorde inte den bilen.
Kalle, fanns det någon bil som var en flopp för dig under året?
Ja, det beror på vad man menar med flopp. En flopp, det ska ju vara en bil som inte har levt upp riktigt till förväntningarna i sådana fall, tycker jag. Och där måste jag väl tyvärr säga att Volkswagen ID3 var väl den som kanske utmärkte sig i det avseendet. Men där gäller det att missförstå mig rätt. Jag tycker att själva bilen på många sätt är fantastiskt bra. Den har hög åkkomfort och det är en spännande bil, och inte minst satsningen bakom. Även om bilmodellen är försenad så är det ändå en formidabel bredsida som Volkswagen har inlett med ID3. Nu kommer en hel del, en hel flod av nya modeller från dem. Men själva bilen brister i vissa avseenden, tycker jag. Och just det där när det gäller förväntan, så tycker jag att finishen på bilen inte alls är vad jag hade förväntat mig. Det är som om Volkswagen har bytt stil helt och hållet. Från riktigt tyska strama bilar till en lite mera soft framtoning som, och då detaljkvalitet som inte alls imponerade på mig. Dessutom var värre var väl att vi inte var riktigt nöjda med köregenskaperna i vissa situationer. Visst, den hade jättebra fjädring, skön åkomfort och så, men ganska dålig kurshållning. Både när man körde undan lite grann på krokiga vägar och inte minst sen i undanmanövertestet, där den betedde sig väldigt senfärdigt med att reagera på förarens intentioner. Så att en hel del frågetecken för ID3, även om den också har väldigt mycket som lockar, tycker jag.
Man kan säga att du förväntade dig en färdig bil, att inte att du fick någonting från fortfarande kvar i utvecklingsstadiet, som det var väldigt tydligt att det är. Och egentligen var Volkswagen också var ärliga med att så är fallet, och det är tydligt när man kör den att den är ju inte klar.
Nej, det är väl rimligt att begära det för en halv miljon, tycker jag.
Om man ser till rena mätdata då, finns det några floppar eller några dalar.
Ja, du menar omvänt årets bil när man tittar på våra, just det vi har mätt, så kan man väl säga att det är väl två bilar som sticker ut i botten på den här rankingen när vi rangordnar dem på de här detalj, alltså på delmomenten då. Och dels ska vi ta den bil som jag personligen också tycker minst bra om, eller helt enkelt sämst om, Nissan Juke, den nya generationen som kom. Det fanns väl inte så mycket nytt överhuvudtaget med den. Jag vet inte, du körde ju den Anders mot Puma, så jag förväntade mig att du skulle ta den som din flopp nu när Puma var så bra i samma klass.
Ja, men man kan ju säga så här, frågan var ju lite, var den största personliga besvikelsen. Du hade kört Juken innan och du hade sågat den absolut jämst med hjulnaven, så att jag var inställd på att det var en bristfällig bil, så att det var ingen större personlig besvikelse. Så för mig var den personliga besviken då Audi A3, för att jag hade förväntat mig någonting mer.
Du ursäkta, för jag vet att du körde ju också den under min provkörningsperiod. Du kommenterade, frågade mig om det var en diesel eller bensinare liksom, så mycket som den vibrerade och levde om.
Ja, det var hemskt.
Med glimten i ögat. Du visste ju klart att det var en bensinare. Du är inte helt inkompetent. Men frågan var berättigad hur den upplevdes och hur den var monterad i bilen. Men allra sämst med bred marginal kom en bil som jag tror många ändå tyckte om att köra omkring i. Det var ju Range Rover Evoque med dieselmotor. Mm-hmm.
Jaha.
Den var ju den klart törstigaste bilen vi mätt under hela året. Den har ju en enormt lång bromssträcka, och men inte lika illa som BMWs, men Range Rover har ju en förmåga att ha sån här däck som också ska klara terrängen och inte så bra på asfalt. Dålig undanmanöver. Ja, listan kan göra lång.
Vi ska säga till också att den här Range Rover Evoque, att den hade fruktansvärt illa luktande däck. Det har vi aldrig heller upplevt i ett test tidigare, tror jag.
Luktade däcken illa?
Fullkomligt apa. Jag har aldrig känt. Alla som var med under testet, vad är det som luktar där? Det är däcken på Evoque.
Ja, och dyr i drift ska vi säga också. Alltså, överlägset dyrast i drift.
Ja, så inga bra betyg för Evoque, varken i rena testmoment eller hur den luktade alltså.
Nej, däremot rent subjektivt kanske vi ändå tyckte om den. Hade otroligt härlig mjuk gång och härlig stor bilkänsla i det korta formatet. Men om man tar inte objektivt och bara siffror, så var den toxist.
Ja. Jag måste fråga er också vad ni har för personliga minnen av bilåret 2020. Det var ju minst sagt ett annorlunda år för alla. Och jag kommer speciellt ihåg det här med att sprita bilar var ju något som man kanske inte hade sysslat med innan. Men nu fick man göra det ganska ofta och sprita av dem liksom innan man lämnade över dem och sådär. Vad kommer ni ihåg av det här året som har varit?
Vi brukar ju hålla till på senare tid, så har vi varit väldigt mycket på Lunda flygfält och kört våra mätningar, och tidigare även på Hagfors, men det har blivit lite mindre med det i år av olika skäl. Men på Lunda då, där har man ju upplevt våra fyra underbara årstider under många år, och man har stått där och frusit som en hund medan Nisse eller någon annan har kört bilar fram och tillbaka, eller också har jag suttit och kört en bil fram och tillbaka och alla andra har fått stå där och frysa som hundar i vårvintern. Eller man har svettats bort under högsommardagar, 35 grader värme på kokhet asfalt på flygplatsen. Men i år så fick vi koden till huset som finns på Lunda flygfält.
Vi fick
äntligen komma in. Och vad finns inne i detta hus om inte först och främst en vattenklosett? Alldeles underbart. Hur många gånger har man inte stått där och hållit sig mitt ute på bondvischan efter att ha ätit en sån där tjock pizza på pizzerian i Alunda. Och dessutom så fanns det en sittgrupp och ett kylskåp som är alldeles fullsmockat med Coca-Cola. Det är bara att swisha 10 spänn till Leffe som har hand om flygfältet, och så har man köpt sig en Coca-Cola. Det tycker jag var årets absoluta höjdpunkt.
Jag tycker det är fantastiskt. Ja, fantastiskt att du lyfter upp en så positiv sak, Kalle. Ja. Det behövs. Det är bra. Ja, det man ska hylla de här glädjeämnena i livet.
Så att det har varit en trygg famn att komma in i helt plötsligt. Från att ha varit en särdeles bister plats.
Precis. Vad säger ni andra då?
Jag har början av året i färskt minne efter att ha hämtat Teslan nyss från verkstaden, och där stod jag för första gången uppe på en av Sveriges högst belägna landsvägar. Ni får hjälpa mig vad den heter.
Flatruet tänker du på långtestet?
Tack, det satt inte långt inne. Men där stod jag ju och sen såg jag en drönare krascha rakt ner i framskärmen på våran Tesla Model 3. Det blinkade överallt. Men det var ett minne som har dröjt sig kvar genom året. Och då var det ju så att när den hamnade på skadeverkstan så var ju Tesla-emblemet restnoterat. Och det sitter nu äntligen monterat på motorhuven efter nästan ett år.
Härligt att man vet vad det är för bil igen.
Ja, vi knyter ihop säcken där för Teslan.
Den blev bagageluckan.
Ja, precis. Frunken.
Ja, den blev ju av snabbt med sitt Tesla-emblem. Men nu är det tillbaka monterat, blankt och fint.
Jag tänkte, Claes, du som är relativt ny. Du började under förra år på Webilägare. Var det att du kände att det här var liksom en extremt konstig arbetsdag bara? Att stå där på Karlfjället och titta på hur drönare kraschar Teslor. Var det det som gjorde att det var den här minnesupplevelsen? Liksom, att saker som hände på en arbetsdag?
Ja, det hade jag nog inte räknat med när jag satt där och blev intervjuad i konferensrummet. Det var inget som framgick.
Du kom inte upp på intervju, menar du?
Exakt. Nej. Nej, men det är nästan så jag får börja med hjälm när jag är ute med Simon Hamelius, vår hovfotograf. Men det är absolut inte hans fel. Det här var ju... Vad var det som hände, Anders? Det var
där kom det. Jag visste att det skulle komma. Så man pekar åt helt sånt. Bara för att jag höll fjärrkontrollen.
Ja, just det.
Haverikommissionen kom fram till följande. Den där, det var Simons drönare, stackars Simons drönare. Den har varit med om mycket i år. Det var ju så att den tidigare hade haft en liten närdstiftan med en snödriva. Och det kan ha varit en av förklaringarna. Den snödrivan klarade den utmärkt. Kan ha kommit in lite fukt någonstans eventuellt. Det mest sannolika var att Simon hade monterat ett par extra strålkastare på drönaren för att belysa bilarna uppifrån då. Det var ju beckmörkt där uppe på fjället. Och det blåste ju dessutom duktigt. Så att sannolikt är det så att en av de här små extra lamporna som fästes mellan drönarens armar, att de inte riktigt var iknäppta eller att de skakade loss under flygningen på grund av blåsten. Så att sannolikt så kom en sån lampa upp i rotorn och då blir rotorn överbelastad så trillar den helt enkelt rätt ner och tyvärr var Teslan i vägen.
Och det är haverikommissionens slutliga bedömning.
Det är den analys som Simon och jag har kommit fram till gemensamt, ska jag säga. Sen var det så att jag höll i fjärrkontrollen och manövrerade drönare, men jag gjorde ingenting över det normala och den låg på, kan ha varit 6 meters höjd någonting ovanför bilarna. Helt normalt, ingenting i vägen, utan den bara rasade rakt ner i backen.
Ja, det blev ett minnesvärt ögonblick i alla fall. Men Anders, vad kommer du ihåg förutom då den här drönarattacken?
Ja, men för att fortsätta med Puma, växellådshaverit på Ford Puma, det är lite motsägelsefullt att den största överraskningen också står för en av de största besvikelserna. Efter att ha gjort ax och broms ut på Lunda så tyckte vi att växellådan lät lite lustigt i den, att den började gnissla och vina, och det visade sig ju stämma. Det var ju något lager som hade gått fullständigt åt skogen i den växellådan, så att det är väl ett minne som jag tar med mig, för det är första gången jag varit med om att en testbil faktiskt har gått sönder under pågående test. Sen får man väl säga att ett annat minne är väl Toyota Yaris sladdbenägna bak här i slutet av året. Det är också någonting som vi tar med oss.
Just det. Nils, har jag frågat dig?
Nej, det har du inte gjort. Men jag skulle vilja säga, gå in på Kalles spår och ta någonting som är positivt, för det är lätt att klaga på saker. Men jag skulle lyfta fram den positiva delen med de här laddhybriderna som jag nyss klagade på. Och Peugeot 3008 med fyrhjulsdrivet utförande med 300 hästkrafter. Här var det liksom riktig wow-effekt, vad kul det blir när man lägger på ett par vridstarka elmotorer. För 3008 känner vi, dels har vi haft en sån långtestbil med en 1,6 liters diesel på 120 hästar. Vi har också haft den i test med en liten trecylindrig 1,2 liters motor på 130 hästar. Men helt plötsligt har man så här fyrhjulsdrift, 300 hästkrafter och liksom en ska säga explosionsacceleration. Liksom. Det var bland de snabbaste bilarna vi har mätt 0-100. Ni gjorde det på 5,4 sekunder. Och sitta i den här bilen som man känner som den här sävliga, bekväma fransosen. Fortfarande är den bekväma fransosen, men herre jösses var den går. Det var lite kul faktiskt. Och om jag ändå ska få klaga lite så minns jag ändå testår av ganska mycket förvirring med att tåta ihop alla testbilar. just på grund av vissa coronaförseningar, att leveranser inte kommer, och sen också den här splittringen nu på bilmarknaden. Ja, men vad är det som gäller? Är det laddhybrider, eller är det diesel, eller är det bensin? Så försöker man tåta ihop tre stycken likadana bilar, ännu värre om det är tre eller fyra bilstester. Och så hör man från den ena agenten att ja, vi kan erbjuda en bensinare mildhybrid. Vi har en diesel, vi har en laddhybrid. Och så ska man försöka få ihop likadana bilar, och det är rädd att det är problem som kommer bli allt vanligare. Vilket ben ska man stå på?
Ja, det var ju en utmaning redan förut med utrustningsnivåer och liknande, men det blev kanske ännu mer tydligt.
Ja, då har det varit att man kört så här automat mot manuell och man fått lite kritik från läsaren, men ni kan inte jämföra det. Nu blir det lite svårare just att hitta i den här stora breda modellfloran som också finns. Så kan de inte hålla alla möjliga pressbilar. Dessutom är väl corona väl också slagit hårt mot ekonomin, att det inte finns så mycket att välja på. Utan, det har varit ganska mycket pysslande att få ihop det mest önskvärda testbilarna mot varandra.
Vår podd börjar närma sig sitt slut, och vad passar bättre än en julsång? Kom igen nu hörni, så sjunger vi. Nej, ni behöver inte. Vi låter våra yngre förmågor sköta dig istället. Det kommer här.
Dog en tomte, gubben ner vid Sandrotter. Han hade raggarbil och han var jättesnäll. Han hade klappar i bagaget. Han hade flera i garaget. Skulle barnen ha, och det var jättebra. Han hade klappar i bagaget. Tomte boogie, aha. Tomte boogie, aha. Tomte boogie. Jag sa tomte. Tomte boogie, yeah.
Bravo.
Wow, vad intrimmande var.
Snyggt,
hatten av. Tomteluvan av med den.
Väldigt bra.
Och det får faktiskt avsluta vår långköra podd. Vill ni så hörs vi igen om en vecka, och då är det dags för nyårskrönika med Tommy Wahlström. Tills dess, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken, och från oss alla till er alla, en riktigt god jul. Hej då!
Hej då!
God jul! Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.